Ja, herr Bolin, då skulle jag vilja be er börja om ni ville berätta lite grann om ert föräldrahem, var det låg någonstans och lite grann om omständigheterna där hemma.
Ja, jag är född i ett skogstorp som kallas för Svingstorp, en par kilometer från bruket. Och jag minns att när mor blev sjuk och hon dog 1911, då var jag bara 7 år. Då fick vi flytta därifrån och då far blev ju ensam med oss. Och svårt att arbeta och dåliga förtjänster var det. Och när då fick farfar och farmor ta hand om oss fyra och jag var äldst. Och jag tror de hade 25 öre om dagen utav kommunen för att de tog oss. Far fick ge sig iväg och söka arbete. Han var iväg uppåt Jämtland någonstans och jobbade i skogen som kolare där mycket då. Och skickade väl hem någon smula pengar någon gång, men det var ju så lite. Det var ju under krigstiden då. Det var dåligt med jobb och mat och så det var väldigt uselt, talade han om då. Där. Och farfar och farmor var ju gamla och de bodde här på bruket och vi fick ola med dem då. Det var ett kök och så en liten skrubb som vi brukar ligga i då, vi fyra. Jag minns vi fick ligga på golvet i en bädd. Vi tre bröder och min syster var yngst, hon fick ligga med farmor i en soffa i köket. Och kallt var det, minns jag, om vintrarna, alldeles gräsligt. Och det var en tunn brädvägg mellan där skrubben och förstun. Och på vintern minns jag var rimfrost. Vi hade som tur var fällar på oss då. Det fanns sådana då på den tiden. Fårskinnsfällar hade på oss om nätterna. Och det var väldigt uselt med mat, minns jag, under den tiden. Det var ju under kristiden 1914-18. Men vi var ju frisk och kry annars och det gick, fast vi var ju väldigt påkännande många gånger. Och i synnerhet för farfar och farmor förstod. Det förstod vi inte då, men efteråt har det ju kommit fram hur de hade det. Och sedan bodde vi där då till 1927. Då fick vi flytta upp till ett torp som kallas för Malmgräns. Det ligger på andra sidan Maspåsjön här. Bodde där till 1948 då. Men då var farfar dog 1925 medan vi bodde kvar här på bruket. Men farmor hon levde ända till 1933. Då dog hon. Och hon var blind på slutet, hon fick starr. Och så miste hon ju minnet alldeles. Jag förstår hur det skulle vara att vara blind och alldeles tappa minnet och så där. Det var nog hemskt. Jag minns en vintermorgon då. Hon hade gått ut på morgon. Hon hade ingen skillnad på dag och natt och kunde stiga upp mitt i natten och ge sig iväg ut och vi kunde sova. Och vi brukar höra henne i allmänhet, men det hände någon gång ibland hon kunde gå ut. Jag minns en vintermorgon hon gick ut. Hon var barfota. Och gick ut i snön och inte hitta in. Men som tur var så, jag minns inte vem det var utav som vaknade och fick se att hon var borta och sprang ut och följde spåren efter och hade gått in i skogen barfota i snön. Fick tagen av och bar in. Det var en hemsk upplevelse. Det minns jag, men det var en par år före innan han dog det.
Hur försörjde sig morfar på förvis?
Han var jordbruksarbetare här på bruket han då. Men då fick han ju pension. Ja, jag minns inte vilket år det var, men det var någon gång på 1920-talet, början på 20-talet skulle jag tro. Han fick pension då. Och jag minns inte säkert, men jag tror de hade någonting på en 5 kronor. Var det i kvartal eller 7 kronor i kvartal någonting de hade. Jag tror det var kvartalsvis de fick pension på den tiden. Så det var ingen vidare betalt. Ja, jag började i skolan medan vi bodde kvar i Svingtorp där. Jag gick första år där i skolan. Men då sen vi flyttade från, eller ja, sen mor dog, då flyttade vi ju därifrån och fram på bruket heter far och farmor. Och fick bo där då vi gick i skolan. Vi gick ju i skolan varje dag då under terminerna. Förut hade det varit varannan dag, men sen jag började var det varje dag. Och när på somrarna när vi hade slutat skolan då, jag var 11 år, minns jag första sommaren, började jag jobba på sommaren, på ferien. Och jag fick jobba på jordbruket här då. Första jobbet minns jag väl, jag var då med några gamla gubbar. En som heter Leiström och en som heter Forsman. Och mockade ut fårdung ur ett fårhus de hade på herrgården här. Och det minns jag, hade 60 öre om dagen första sommaren jag jobbade.
Hur lång arbetstid
var det? Då var det från 7 till 6 tror jag vill minnas. 7 på morgonen till 6 på kvällen. Då var det ju en halvtimmes, eller var det var en halvtimmes frukost och en timmes middag då. Och så brukar de väl ha någon kafferast på eftermiddagen. Det var ju, vi tyckte det var trevligt då vi när vi var små till bara ute så där och jobba. Det var ju, fast vi förstod inte, det var ju ingenting betalt. Men vi tyckte det var roligt som sagt var. Och det var ju olika på jobb förstås. Jag minns vi skulle, ibland var vi med i herrgårdsveboen här, för de hade elning då i herrgården förstås. Det fanns ingen oljeelning och sånt. Och då var vi och lasta in ved på vårarna i det här herrgårdsvedboen. Där tyckte vi inte var något vidare jobb, för det var tungt. Vi hade 3 lådor med handtag som vi bar i. Men vi var ju små då, och tungt var det ju förstås. Det tyckte vi inte var något vidare. Roligast var det naturligtvis om vi fick vara med och köra häst. Det var ju, de hade ju mycket hästar här och på bolagsstallet här. Och fick vara med och köra bra mycket. Och, men det var annat jobb som skulle göras och då fick vi vara med på sånt då. Och under tiden gick ju, det var en 16 år skulle jag tro att jag var när jag fick börja i skogen och jobba i skogen. Det var sen vi flyttade till Malmgrens, det vi har talat om förut. Då var det hårda tider i skogen. Vi var unga och oerfaren, hade inte varit med i skogen förut. Och dåliga grejer hade vi ju. Lite förstånd och hur man skulle sköta grejen med fila och slipa och så. Dåligt betalt var det ju på den tiden allting. Men vi hade ju två kor, minns jag, när vi bodde i Malmgrens då. Jag minns vi hade farfar skaffa häst då, medan vi bodde kvar här på bruk, men det gick inte så bra att ha det. Det var en liten häst bara, och i skogskörsle så passade han inte något vidare. Han var för liten, men jag minns han var väldigt villig och snabb, den där hästen. Min yngsta bror, han brukade köra den där ändå i skogen. Men då flyttade han härifrån och sålde hästen. Och sen var vi utan häst, hade bara kor. Och det var ju bra bidrag till mjölk och smör och sånt till att ha kor på den tiden. Fast det var ju hårt arbete till att ha jordbruket tillsammans med skogsarbete. Vi fick ju göra allting för hand. Och då vi gick i skolan, min särskilda minnen där från den tiden har jag ju inte annat än att vi hade ju mycket bus för oss på den tiden, lika som de har nu skulle jag tro.
Ja.
Och 1918 slutade jag skolan.
Vad hade ni för lärare i skolan, kommer ni ihåg det?
Ja, i småskolan då jag gick där två klasser. Det var en som heter fröken Westerberg. Hon var från Söderhamnstrakten. Hon var här länge. Och så i folkskolan då hade jag en som hette Eva Bäckman. Hon var hela tiden jag gick i skolan så hade hon folkskolan. Jag hade ingen annan lärare innan hon där. Hon flyttade till Sundsvall sen. Hon har varit hit på bruken någon gång och hälsat på sen. Fast det är länge sen. Hon är nog död nu, skulle jag tro. Och likaså fröken Westerberg. De var ju bra gamla då, vanlig. 35-40 år då skulle jag tro dem. Ja, och sen var det ju sen jag slutade skolan var det ju till börja och jobba på allvar. Det var ju att försöka att ta sig fram. Jag jobbade i skogen då till 1939 då flyttade på Iggesund och ledde mig till Lankarviksmeje. Var det då 1941 tror jag. Och sen blev jag inkallad till krigstjänst under andra världskriget då. Jag blev in på vi fick utbildas på luftvärn, minns jag, kom till Sundsvall och utbildas på luftvärn där. Och sen var det olika omgångar till att åka in på den där värnplikten. Får se nu om det var något speciellt. Ja, jag hade ju hoppat över. Jag gjorde rekryten. Jag gjorde rekryten uppe i Östersund på I23 så hette det då, det regementet. var 1924 och 25. Och sen, jag tror det var, då jag kom hem ifrån och hade gjort rekryten, så hade fick jag åka ner till Igesund, kom jag ihåg, på en, och jobbade på sommaren. För det var, hade brunnit ett massa hull där då, och då ville de ha folk ner som skulle röja det på branden. Men jag kom inte på den där brandröjningen, utan jag kom på flislossningen där. Då hade de promare som de hade, hade körde från flis ifrån. Ja, jag vet inte var de tog den någonstans, men vi fick lasta ur den där promaren då. Skotta ur i transportörer. Och jobba med det hela sommaren där då, till på hösten. Då åkte jag hem hit och började skogen igen. Och sen har jag fortsatt i skogen till 39 som sagt var. Och lärde mig till lankarskismi. Och det var ett hårt jobb. Det var det verkligen. Sommartid i synnerhet, den här tiden där det var hett ute. Framför det unga, när jag minns. Svetten var med till skjort. Det var stora svettlåker på golvet där vi stod. Och det är järnhällor till golvet där som vi stod på. Och i synnerhet om man var ovan, så var det ju gräsligt arbetsamt det. För man arbetade i onödan mycket. Men det blev ju...
Hur kom det sig att ni gick över från skogsarbetet till att bli lankarskismed?
Ja, tyckte det var dåliga förtjänster i skogen förstås. Det var ju första hand det som gjorde, och så ville man prova någonting annat då. Och vi kände ju bra på lankarskismide. Det tyckte det var betydligt bättre än skogsarbete. Det var det ju. Men... det räckte ju inte så länge det på Iggesund. Det var till börja skogen igen. Men då byggde de upp några lankarskihär där här på det gamla järnverket här på bruket. Då kom jag dit då. Och det var flera med mig förstås. Det var, jag vet inte hur många vi var. Men vi höll på några år. Här och då, men så blev den nedlagd igen. Sommartid slapp vi hålla på och smi här. Då fick vi annat jobb. Jag minns, jag var med på timmertransporten här ner till Moviken på den lilla smalspåriga järnvägen som gick här. Och var timmerbromsare. Det var ett bra jobb på sätt och vis, men fast det var ju lite betalt, men det var lättsamt. Och det var ju bra att man fick ta igen sig under sommartid från det jobbet. Och det räckte väl in 3-4 månader, 3 månader ungefär, där timmer transporten där då. De hade flottning här då på över sjöarna, och så lastade den på den smalspåriga järnvägen och ner till Moviken till delen. Tippade av det, timmer och massa ven där. Och sen jag var med 3 somrar på det. Och sen blev det ju den där järnvägen nedlagd. Det blev ju timmertransport på bilar sen. Och likaså lankarskismidet blev nedlagt 1953. Det var 47 tror jag, eller 46, de byggde upp det här där, så de höll på en 6 år eller någonting. Och sen var det skogen igen. 86, nej, vad säger, 58. Då började jag som gårdskarl på herrgården här. Då var det den här förvalta hästner som var här. Och det höll jag på med till 65. Slutade med det. Sen har jag varit i skogen ända till nu i nyår. Då fick jag sluta och fick avgångsbidrag på bolag och arbetslöshetsunderstöd. Det var i stora drag det jag har att berätta om.
Ja, ni som har arbetat så mycket i skogen nu tydligen, ända från 16 års ålder i princip. Förhållandena måste väl ha ändrats väldigt mycket i det arbetet?
Ja, gräset kan man säga. I fråga om först och främst till kunna ta sig fram till huggningarna. Om vi säger sommartid, då fick vi ju börja i maj månad. Sen snön gick av och hugga kålved och rensa upp hyggen. Hugga kastved och kålved. Då hade vi ju bara vanliga yxor och sågar. Första sommaren jag högg kålved hade jag bara yxa, minns jag, och högg med. Fick trumma om grenar med yxa, kvista och lägga upp i rest. Och det var ju mycket dåliga huggningar, kan man säga. Det var mycket myrkantar och så, som var dålig skog. Och lite betalt, jag tror för första åren när jag högg hade jag min 12-15 öre reset, kan jag tro. Jag minns inte säkert, men jag skulle tro det var det. Och kastven hade vi väl en 1,25 tror jag, kubikmetern. Och då det blev hösten, då fick vi ju sluta. Det började på att komma snö, då fick vi ju sluta och hugga kålved och kastved. Fick vi gå utan jobb i allmänhet efter jul, efter nyår. 13-dagstiden brukar vi få börja på timmerskiftena. Då fick vi gå en par månader arbetslös. Och jag kan inte begripa hur det kunde gå heller, när vi hade ju ingen understöd under den här tiden heller. Fick vi ge oss iväg till skogen då i allmänhet långt bort. Vi fick låna en häst och skjutsa grejer, sängkläder och proviant och allt sånt till några skogskojar då. Och ligga där. Eriksforstrakten många gånger, Norrljimma och Furberg och så där. Och då var det inte till att gå hem till varje kväll och lägga sig, utan då fick vi laga mat och greja själv i skogskojorna. Och allmänhet var det väldigt husliga kojor. Gamla timmerkojor som var upptimrade. Ett litet fönster på ena gaveln. Vi satt en öppen spis i ett hörn på den där kojan. Den där stora kojhavarna. Och så var det britsar både över och under slafar. Och den som låg på, han fick svettas, och den som låg nere i, han fick frysa, för värmen gick upp på taket. Ja, det var besvärligt många gånger, säkert det. Och ville vi gå hem till någon helg, då fick vi ju gå miltal. Gå hem på lördagen, lördags eftermiddag då, och så gå tillbaks på måndagen. Och jag, priset när vi hade för timret på vintern, det var, jag kan inte säga, det minns jag inte nu. Det var lite olika. Sista åren var för kanske någon 70-80 stycken någonting skulle jag tro. Som jag högg. Och hålarbetat förstås. Till barka timmer på vintern. Både ett tag var det, både, fick vi barka både gran och tall. Och i synnerhet gran var väldigt hårbarka.
Använde ni för redskap till att barka med?
Vi hade barkjärn. Vanliga barkjärn. Sen blev ju den där barkningen borttagen. Men var innan jag eller sen jag slutade högde.
Ni bodde så här ute i kojorna, hur klarade ni mathållningen?
Ja, vi fick laga mat själv. I allmänhet hade vi potatis hemma som vi tog med och i säckar och förvara i sängarna. Hade vi, måste vi ha potatisen, för hade vi den på golvet bara så frös den. Det gick inte att ha den där. Och så fick vi ju försöka ta med så mycket som vi kunde på något vis när vi for dit på vintern. Vi köpte ju flera kilo vetmjöl då och havregryn och sånt. Och salt, amerikansk fläsk hade vi ju mycket på den tiden och gjorde kolbullar. Och mjölk fick vi ju försöka att skaffa inom by i närheten då. Om det kom i närheten utav någon by. Så det gick. Och det gick ju allmänhet bra att få tag i mjölk då i skogsbyarna. Och ville vi ha någon annan mat. Vi kunde ibland komma i närheten. Vi säger en 3-4 kilometer från någon affär och sådär, då kunde vi ju gå och handla någon kväll. Sen var det gjort kväll då. Men för det mesta så fick vi ju handla på måndag eller lördagen då. Och måndagen och ta med oss och vi for upp på måndagen igen. Så det räckte för hela veckan. Så jag sa att vi låg på veckmasäck och vi hade det på det viset.
Hur många gånger om dagen åt ni lagad mat?
Ja, vi brukar ju äta på morgonen innan vi gick ut. I allmänhet var det väl täta havregryn och mjölk på morgonen. Och då vi var hem på middagen då. Gjorde vi nästan alltid kolbullar. Och på kväll, sen var det gjort kväll, då brukade vi koka potatis och sill eller strömming. Och det hände väl ibland att vi låg över på söndagen i skogskojen. Då försökte vi att ha tagen av ärtor och så. Koka ett soppa så det är något långkokt och då hade tid att vara inne och passa det förstås. Mm. Annars, ja, det kunde väl hända att det var någon lite mer variation. Vi kunde få tag i något ägg någon gång och äta ägg. Och annars var det ju smör och bröd och kaffe förstås. Det var det förnämsta det.
Jaså?
Ja. Det var ju flera gånger på kvällen när vi var hemma så kokade vi kaffe och drack. likaså på morgonen. Det första var ju kaffe förstås.
Hade ni med er ut under dagens lopp också?
Jo, det hände väl att vi hade det, och sen, men det var sen det här termosflaskorna kom igång där. Men annars så hade vi, gick vi, drack vi inte någon kaffe mellan målen. För under det termosflaskorna kom till. Gjorde vi inte.
Ni sa ni drack mycket kaffe på kvällen i kojan. Vad gjorde ni annars för att få tiden att gå de där kvällarna?
Mest var det väl kortspel. Och berätta historier förstås, den som kunde det. Det var det ju. Jag kan inte, ja, det var väl några som hade några böcker eller tidningar som är med och läste då. Förstås, det hände ju ibland. Men i allmänhet så blev det ingen ro till läsning, för om man satte sig till att läsa så var det alltid någon som pratade någonting annat. Och det gick inte att få någon sammanhang på det man läste.
Var ni många som bodde tillsammans?
Ja, ibland kunde det vara en 10-12 personer. Men allmänhet var det väl en, ja, det kunde vara bara två ibland, men i allmänhet var det väl en 4-5, så det är 6 och så det. Men jag har varit med och bodde, som sagt, var en 8, 10, 12 och så där, många gånger. Och värst var det till torka kläder på kvällen när man kom in och var blöt. Det var regn och rusk och blöt snö och så där, och varit genomblöt. Fick hänga de där kläderna i taket då. De hängde och var i vägen när man skulle gå. Och en del blev ju inte torr på över natten heller. Fick sett på oss de våta som de var. Tur att man var frisk på den tiden och ung. Annars vet jag inte hur det skulle ha gått. Det var ju många som blev sjuka.
Gummistövlar fanns väl inte då heller?
Inte först i början. Jag minns inte vilket år de kom i farten, men det var väl på 30-talet skulle jag tro att de kom i farten. Det var ju en välsignelse en gång där när de kom.
Mm. Det måste det ha varit.
Ja.
Hur klädde ni er annars för att kunna på något vis stå emot kyla och veta?
Ja, vi hade ju, vintertid hade vi ju mycket varmarskläder och andra tjocka tyger. Förstås, blusar och byxor utav varmar. Och det stod ju emot vetan bra nog länge förstått, men det var ju hårtorkat och sen då när det en gång blev genomblött. Så det var väldigt usla förhållanden vi jobbade och levde under den där tiden. Det är då säkert. Jag undrar hur de skulle reagera nu om de finge leva en vecka. Det är säkert pojkar på en 18, 20, 25 år nu. De skulle reagera för det. Det leva än så.
Tyckte ni att det var uselt och vidrigt då också när ni höll
det
på?
Det tyckte vi naturligtvis, för vi tjänade ju så lite. Och vi visste ju att det var de som tjänade mycket mer och levde under mycket bättre förhållanden. Så vi kunde ju jämföra förstås. Men vi var ju ung och frisk som sagt var, och vi var trött i kvällarna, sen var vi fått lite kaffe och vila igen en stund, så var vi ju pigg igen. Vi orkar ju praktiskt taget hur mycket som helst.
Hur hade ni det med sängar och sängkläder i de här kojorna?
Ja, det var ju fällar hade vi ju på den tiden mycket fårskinnsfällar och täcken, och så har varit det, och den madrassen vi fick i allmänhet halm i någon by i närheten där vi låg, och sen stoppade i de madrasserna. Och så var bara det här, inga lakan eller nå förstås på den tiden på sådana jobb. Och vad sker det?
Hur gick själva arbetet till på dagarna? Arbetade ni i lag två och två till exempel?
Nej.
Eller arbetade man ensam?
Ja, det är allmänhet var det så. Det kunde hända väl ibland att vi kunde jobba i lag någon dag om det var något särskilt. Till exempel om det var särskilt grovskog, hade stock, så kallade stocksågar och såga ner. Men måste man vara två och ha, då högg man i lag. Men annars var det hur vi var för sig.
Hade ni fått er tilldelat då precis det område som ni skulle avverka?
Ja,
var
det
och
var vi fick oss tilldelat skiften då. Det var nummer på skiften. Och fick vi tilldelat, det var i allmänhet hängde ihop flera skift i ett block då. Och det är ett område. Och var det skiften numrerade. Då fick vi blev tilldelat ett nummer då som vi fick vara på. Och när det blev slut på våren, på det, i allmänhet i slutet på mars eller början på april, blev vi slut på det, skifterna. Då fick vi ju gå arbetslös igen till snön kom bort. Vi gick inte börja hugga korv och kasta efter sen gång vi kom bort.
Under de perioderna när ni högg kastved då och dylikt, bodde ni i kojor då också på samma sätt?
Ja, det hände det också, men många gånger då gick det ju an och färdas efter vägarna lämpligt, så kunde cykla hem och sådär, och om det inte var allt för långt, men var väl säger halvmil och sådär, då åkte vi ju hem. Men annars låg vi över på veckorna ibland. Då var det betydligt bättre att ligga ute i skogskojorna på sommaren förstås. Det var det inte så kallt åtminstone. Fast det känns var nog inte något bättre då heller.
Det virke som ni högg, blev det avhämtat på en gång?
Ja, det var körare då som hade de där skifterna som körde. Varje dag, det var ju flera stycken då inom det blocket. Och det hade ju basvägar, de kallas, ner till timmer avläggna på sjöarna. Ibland kunde det vara man köra bara en fora om dagen. Men i allmänhet var det två och tre forors väg det mesta. Körde ner till olika sjöar då. Både till Dellen och det här Bruksjön här och Frisbosjön. Och vi körde hög och verka. Och på Tegsvårdstrappen, då var det till den sjön uppe där uppe och Länsjösjön uppe i Berg och Länsjö, där trakten förstås. Och sen var det flottning på våran då, på det där virket. Jag var aldrig med på någon flottning, ja. Det var mest huggning och sånt jag jobbade med.
Var det svårt att lära sig att arbeta i skogen från början när ni var ung? Jag menar, det måste väl funnits
Ja,
många tricks?
det är klart att det är en rutinsak. Och man jobbar ju mycket onödan när man är omfaren. Det gör man ju.
Hur bär man sig till exempel åt för att inte få träet över sig som man håller på att hugga?
Ja, det man får naturligtvis passa sig och se efter hur, först och främst hur det lutar innan man börjar och såga bort. Och så då man gör förhuggor och så får man ju se efter sen när man sågar att man inte sågar ut för långt på ena sidan. För då kan det skälpa över. Och man vill naturligtvis helst och körande såg ju väldigt gärna dem förstås att vi fällde träna i samma riktning allesammans, men i allmänhet kunde jag inte gå och få alla så, men vi försökte ju så gott det gick att få dem åt samma håll. Men det var ju ett hemskt arbete om de lutade bakåt och försöka få dem att tvinga dem åt andra håll. Men vi försökte ju med stänger och skjuta med stänger då förstås. Sen hade sågat ut och gick det inte så var det bara att hugga löst och låta det skärpa lite ville förstås. Om det var för tungt som förr kan med. Men herregud vad man fick hugga i ibland för att försöka få åt rätt håll.
Varför skulle de åt ett visst håll?
Jo, det var lättare för körarna att ta virke på det viset. Det låg liksom i en sträng hela virkeshopen mot varandra. Det var låg kryss och tvärs. Det var svårt för dem att lasta det då förstås. Likaså att hålla rent från kvist när de körde. Hästarna ville naturligtvis ha rent när de gick så att det var så mycket ris i vägen. Och en del körare var väldigt kinkig på det viset. Vi försökte ju att hålla så rent som det gick förstås, men det var många gånger det inte gick. Och
själva arbetet, har det ändrat sig på något vis under de år som ni har arbetat i skolan?
Ja, sen det första jag minns det var att det här bågsågarna kom i farten mycket, i synnerhet vid sommarhuggningen. Då, det var ju en bra sak. Det var, blev ju betydligt lättsammare att arbeta med en bågsåg än stå och trumma ner och träna med yxa. Gjorde ju bra mycket till. Jag gjorde det. Fast det krävde ju underhåll på verktygen förstås. Det skulle ju filas och hållas efter. Hålla verktygen skarpt. Och sen när motorsågarna kom blev det ju ändå lättsammare på sätt och vis förstås. Fast det är, jag har inte varit med och huggit med motorsåg någon gång. Det var sen jag slutade hugga det. De sista åren när jag jobbat i skogen har jag jobbat som dagsverkare. Gått och stämpla och märkt trän annars och röjt och sådär. Så jag har inte varit med och huggit sen motorsågarna kom i farten.
Transporterna till och från arbetet har väl förändrats också kanske?
Ja, nu för tiden har de ju bussar som går med jobbarna på morgon och hem på kvällen. Annars har de ju egna bilar och många åker i. På den tiden fick vi vara glada om vi hade en cykel att ta oss fram på sommartid. Och på vintern kunde vi ha sparkstöttingar som vi åkte på efter vintervägarna. Men nu behöver vi inte bekymra sig om något sånt, utan nu är det bara att sätta sig på morgonen och åka till jobbet och åka hem på kvällen.
Så man bor inte i koja längre?
Inte i allmänhet. Det finns väl på sina ställen de gör kanske, men flesta fall åker de nog hem. Jag gör det. Här på trakten vet jag inte någon som bor på inokojer nu.
Tycker ni det är skönt att det har ändrat på sig på det här viset?
Ja, visst måste det väl vara det. Det är inte vill jag att de ska få prova det. De som håller på nu i skogen, det vill jag inte att de ska göra. När man tänker efter nu så. Men då på den tiden så var det ju inte något problem. Då tänkte man inte på sånt. Det gjorde man inte.
Och sen kastade ni alltså om och blev lankagirsmed istället. Hur hade ni fått information om att ni skulle kunna byta yrke?
Ja, de ville ha ner folk från härifrån till Iggesund. Det var ju Iggesunds bolag redan då, och det här hörde till Iggesunds bolag. Och då ville de ha ner folk för att det var under, de var en väldig marknad på det lankagierna under den där perioden. Så de ville ha alla härdar igång på Iggesund och hade inte folk så räckte. Fick vi ner och lära oss, vi var väl en 8-10 stycken som får, nej kanske inte så många, men 7-8 var vi som åkte ner på och lärde oss på samma gång härifrån. Minns vi bodde i lag i början där då, i ett rum, eller två rum och höll oss själva där. Men sen så fick vi kost och äta hos andra. Vi fick kost hos en och familjer. Men vi låg i de där rummen då. Men så var det och lärde oss. Sen var det ju en del som gifte sig och blev bosatt där och stannade kvar där. Men en del åkte ju hem tillbaks hit sen den där värsta ruschen var slut. Då var vi 41, 42 tror jag. Ja, vi var ner dit någon period, 44 tror jag vi var ner. Tiggesund någon period. Men annars då 46 eller 47 då börjar de här på bruken med det lankagirsmedet. Och då blev vi ju kvar här.
Det sägs ju att lankagirsmedernas yrke är väldigt komplicerat och kan vara knepigt att lära sig. Hur tycker ni det var att sätta sig in i ett helt nytt yrke?
Visst var det det. Man blir aldrig fullärd någon gång i det här yrket kan man säga. För att det är väl beror på tackjärnens sammansättning mycket och det är slaggen i härden och så det är så mycket det beror på, så man kan inte lära sig och bli fullkomlig i det yrke, utan det blir väl det mesta bara som man kan lära sig behärska och sen så får det gå som det går.
Hur lång tid tog det för er att lära er det här?
Ja, det var lite olika. Jag gick då för en 6-7 veckor tänker jag innan jag fick börja på egen hand.
Var ni avlönade under tiden då?
Ja, vi hade ju lärpengar som det hette då. Och de som lärde oss, det smeder som lärde oss, hade ju också extra betalt för att de hade oss som lärlingar. Annars har de nog inte gjort det, för de hade väl mycket besvär med oss under tiden vi gick och lärde.
Ja.
Jag hade de orden. Det var ju på samma gång ett fritt jobb det jag, för att man fick göra en smältare och så var man ledig med, vi var två stycken i här smidde lag och gjorde varannan smälta. Då fick man vila varannan smältare och dröjde väl ungefär en timme att göra en smälta. Det var ibland tre kvart och ibland över en timme. Och sen var det till att göra, det skulle vara 8 timmars skift egentligen, men det blev aldrig 8 timmar någon gång, för att skulle man ha gjort timmarna och rättas efter timmarna, då har ju hänt många gånger att man inte har fått bunne gjort smältan färdig som man höll på med, utan man måste göra smältan färdig som man höll på med. Och då kunde ju luta vi allmänhet på 6 och 7 timmar. Och då vi var på Iggesund och smidde, då minns jag att vi hade det systemet att vi gick och väckte kamraterna då som skulle börja efter oss på skiftet. Sen vi har gjort våra smälter. Och det blev väldigt oregelbunden skiftesgång där. Vi kunde bli väckt på en 8-10 timmar fast det skulle vara 16 egentligen. Det var ingen vidare, man visste aldrig när man kunde bli väckt. Och inte gick att ta sig någonting för på fritiden heller, för att om man skulle sova en stund så var det ju knappast någon tid kvar sen till att göra någonting på heller. Så det var hårt på det viset.
När ni hade 8 timmars arbetsdag, då hann ni alltså göra ungefär 3-4 smälter var under den tiden då, eller?
Ja.
Varannan då?
Ja, just ja. Det blev så.
Den här timman emellan, var det bara till ledighet? Var det inte andra små sysslor som måste göras då av något slag?
Nå, det kunde ju hända att det kunde bli något, man måste reparera någonting eller så. Men de hade ju särskilda reparatörer som gick och skötte reparationer i smedjan. Så man behövde inte befatta sig med sånt, utan man fick ta igen sig, och det var ju välbehövligt. Mm.
Kunde reparatörerna ställa härdarna också?
Nej, det fick vi göra själv på söndagarna. Och blev det mycket ogång som vi sa i härdarna, så fick vi slå igen och ställa härdarna mitt på veckan. Fast det var ju inte så roligt att göra det, men det måste ske ibland. Det hände väl någon gång, men inte var många gånger jag var med på det.
Var det extra ersättning för ställningen annars?
Ja, vi hade särskilda ställpengar. Jag minns inte hur mycket det var, men av några kronor. Men det var ett tungt och hårt jobb det. Och de tunga järnhällarna vägde ja, en härbotten till exempel, han vägde väl kring en 100 kilo han skulle jag tro. Och det handskas med dem i kalla vinterdagar, det var inte roligt. Det var en 25-30 grader kallt då. Bör på och lägga in sådana här bottnar. Det var inte roligt det. Men det gick förstås.
Fick ni betalt för överkol och överjärn?
Ja, vi hade det system att det var särskild betalning om vi kunde spara in kol och fick producera mycket järn på lite kol. Det var ju bra förstås. Fast det var ju en konst det, ja, för det gick inte snåla hur som helst, för det blev inte någon det heller.
Kunde man tjäna mycket på det annars? Överkålet?
Ja, mycket var det väl inte, men det blev alltid. Jag minns inte hur mycket det kunde bli. Det minns jag inte. Men det gjorde naturligtvis sitt till. Ja, det var i alla fall den bästa förtjänsten jag var med på, så var det ju att vara med på att jobba med det långkaskismide. Det var ju betydligt bättre betalt än ett skogsarbete.
Om ni jämför med andra arbetare här i Strömbacka, hur var det med betalningen då?
Ja, jordbruksjobbarna innan de la ner jordbruket hade väl sämsta betalningen skulle jag tro, jordbruksarbetarna. De hade ju dagpenning. Och jag på slutet kanske de hade timpenning, det minns jag, vet jag inte, för jag jobbar inte i jordbruk då någonting. Men och timpenningen i skogen för röjning och sånt där, det var ju dåligt det med. Det gick ju en helt tjäna bättre på ackorderna, fast det var ju för ett hårt jobb förstås. Det var det ju. Och så de hade en såg här också som de jobbade i. Det var väl ungefär samma betalning i början som jordbrukstimpenningen. Men jag tror de fick ju några ackord där uppe på slutet, så de tjänade väl ganska bra där på slutet. Jag var aldrig med och jobbade där, så jag vet inte hur mycket de hade.
Så Lankaskismedna hade bäst betalt, helt enkelt?
Ja, det hade de. Och förresten, före Lankaskiperioden, då hade de ju det här vallonsmide här. Men det var jag aldrig med på, men de hade nog också betydligt bättre betalt än de andra jobbarna här. Det hade de, har jag hört talas om.
Jaha. Var det några av de vallonsmedierna som hade varit och omskolat sig
till Lankaskir?
Till Lankaskir?
Ja, det var väl några av de yngre, men det äldsta, de var inte med. Som det här Valdemar Fernlund, han var nog med på Vallon och sen började han på Lankaskir.
Jaha.
Men nu är han gammal då, så han kanske intervjuar också.
Vi har pratat lite grann, ja.
Jaha.
Var det skillnad efter vad ni har hört mellan arbetssättet i Vallon här och Lankaskir här?
Ja, det var det. Det var ju, jag såg ju många gånger på där de jobbade i vallonhärdarna också. Det var ju en helt annan typ av härdarna. Det var man hade inga hjälpbrytare i en vallon här där. Det gick, han fick bryta för hand med järnspett hela tiden medan man gjorde smältan. Men i Lankaskihärn hade vi en maskin som gick, som hade hjälp att bryta med spett. Ungefär halva tiden. Halva smälta. Sen fick vi göra resten för hand ner också. Det är svårt att förklara när det inte finns några bilder att se.
Ja, det förstår jag. Ja. Betyder det här ni sa nu om hjälpbrytare att det skulle varit hårdare arbete att vara vallonsmed än lankaskirsmed?
Ja, jag vet. Det kan ju hända. Det var ju betydligt... Det var ju inte så stora smälter i vallonhärdarna. De hade gös de kallar göt, som de smälte av i en vallonhärd. Men i en lankaskihärd hade vi vissa kilo tackjärn vi skulle lägga in. Det var 150 och 60 kilo tackjärn som vi skulle smälta till en smälta i en lankaskihärd. Jag har aldrig provat en vallonhärd så jag kan säga om det var något tyngre. Men jag skulle tro det var bra nog arbetsamt det och lika, ungefär lika skulle jag tro.
Ni sa alltså att ni var två stycken som arbetade i lag vid varje härd.
Mm.
Vad fanns det mera för arbetare som hade anknytning till lankaskirsmedjan?
Ja, förutom smeden var det ju en hopslagare som slog ihop smältarna under en mumlingshammare. Eller ånghammare hade de på Iggesund. Här hade vi en vattenmumling som de kallade. Och så var det en som sköt in tackjärn till härdarna och sköt reglera hammaren. Och så var det kolpojk som sköt in kol till härdarna. Och en reparatör. Hade tre härdar igång här, då var det ju... Det gick en het på två skift här bara, så var det väl sex på skift, sex smeder på skift, 12 smeder och sex andra. Det var väl 18 stycken som hade jobb i smedjan här under den tiden.
Var ni klädda i de här långa smedskjortorna?
Ja, vi hade de långa smedskjortorna då. Det gick ju inte att ha någonting annat. Kläderna klibbade ju fast i kroppen alldeles. Det var någon, måste vara någon som hängde ner bara.
Vad var det för tyg de här skjortorna?
Från början var det linneskjortor, men sen blev ju bomullsskjortor. Det var vitt tyg, lärft eller vad det kallas det, tyg. Och de blev ju svart med detsamma som man fick gå med svarta skjortor hela veckan.
Höll bolaget er med tvätt utav dem?
Det gjorde de inte, det fick vi sköta själv. Och så hade vi träskor förstås.
Jaha.
Och de nötte vi ut fort nog ur slagg och järnfliser och tillgå på, så det nötte fort ut och så fick vi försöka att spika på dem någonting då igen. Så de höll ett tag innan vi köpte några nya. Men det var ju bekväm att ha de tre skorna att gå i. Det var de ju. Har ju inte gått med något annat heller. Leder har ju brunnit upp förstås med detsamma.
Strumpor hade ni väl också kanske?
Ja, vi hade ju strumpor och så hade vi nog benskydd. Vi kallar det för holkar. Det var ett benskydd att binda kring benen. Så det stängde ju allt het slagg och het järn fram som man fick. De där blev ju uppbränd foten då. Likaså foten blev ju genombränd av slaggkorna som kom. Och de höll inte så länge de heller. Och bränd blev man ju på kroppen annars. Slagpelarna.
Blev det svåra brännskador du tog där?
Kunde hända det ibland. Men i allmänhet var det ju bara en små stänk. Men jag minns en gång på Iggesund. Det blev en explosion. Det var någon som kastade en hetslagg in av vatten där. Vi brukar rensa hälarna innan vi börjar och göra en smälta. Och då var det någon slaggkoke som satt uppe på väggarna på hälarna som brukar kasta ur och kasta på golvet i en hög. Och det kunde vara någon fukt där eller vatten så slaggen och kommer det vattnet så blev explosion och det där slaggen och hetslaggen rök kring. Jag minns det var det någon som blev bränd på det vis på Iggesund en gång, men jag minns inte vem det var. Och det hände att jag hade kläder upphängda på några spikar efter väggarna och stängt i ett slag och det kunde ta ill i de kläderna och börja brinna upp innan man märkte att det var ill i dem så var de ju nästan brinna upp.
Hade ni någonting på händerna när ni arbetade?
Ja, brukar jag ha handskar ibland, men jag minns jag hade början, ja först i början måste man ha handskar innan man blev van, men sen var jag utan bra länge, men jag fick så väldiga valkar i händerna så jag måste ta till handskarna igen. Jag fick valkar som var så hård och stor. Och så sprack de sönder så det blev röda sprickor gick ända ner i köttet. Jag måste ta till handskarna igen, fast det var ju obekvämare att jobba med handskar än det var utan förstås. Men man måste ha. Så blev man ju inte så illa bränd heller på händerna om man hade handskar.
Det var väl nödvändigt att ni fick mycket vätska i er under det här varma arbetet?
Ja, det man drack ju förfället med vatten och svettas. Men då måste man äta salt också, för annars, jag minns jag fick kramp ibland. Det berodde nog på saltbrist. Jag fick kramp i ryggmusklerna. Jag stod så här många gånger och inte kunde röra mig. När krampen hade gått över. Vi fick äta mycket salt, sill och sånt som och saltmat. Men det var alldeles kopiöst med vatten vi drack.
Blandade ni någonting i vattnet?
Ja, det hände ibland att vi köpte sånt här havremust och blandade i kallt vatten. Och det var ju bättre förstås än bara vatten, för det var ju lite näring på samma gång i det då.
Hur var det med matrasterna annars under det här arbetet? Ni hade ledigt varannan timme då.
Ja.
Gick ni hem och åt då, eller hade ni massigt med er?
Ja, vi hade för det mesta kaffe och något smörgås med. Hände väl ibland att vi gick emot också om det var passande tid på dygnet, vill säga. Det var ju många gånger nattskift och då hade vi ju bara kaffe och smörgås med.
Tycker ni det är tråkigt att de har slutat med det här lankaskirsmidigt nu här? Ja, det är ju länge sedan nu.
Ja, det var 53 det.
Ja.
Ja, det kunde... Visst tyckte vi var bra jobb då, men inte orkar man hålla på med sånt nu. Vad sker det? Det är inget. Man brukar väl inte vara i smedjan längre till 50 år sådär. Sen brukar man väl alltid få något annat jobb. Man orkar inte längre. Visst var det trevligt många gånger. Man saknar det när man slutar. Fast det var hårt. Och det är nog kanske så med alla jobb att man saknar när man slutar.
Smederna som höll på med vallonsmide tidigare, de hade väl ett hetsigare skift, eller hur?
Ja,
De
de hade kortare skift på den tiden. Jag tror de hade 5 timmars skift eller vad det var. Och då skulle det gå från måndag morgon, eller söndag kväll tror jag de började att jobba. Och till, ja, till lördag kväll, jag vet inte vilken tid, jag tror det var väl bra sent på lördag kväll när de slutade sista skiftet. Så då var det ju väldigt lång arbetstid förstås. Och väldigt obekvämt måste det vara. De 5 timmar, det var ju hemskt det. Dygnet runt. Det blev väl... Och då hade de jordbruks... En liten jordbit att la med som de skulle sköta på fritid. Det var inte till vila mellan varje skift då, utan då var det nog mellan vartannat skift bara man fick
Ja.
försöka vila.
Det här labbet som finns där nere vid smedjan, det som står kvar nu, användes det under lankaskirsmidet också?
Ja då, det hände att den låg kvar mellan skiftena då. Men jag var med på Stångjärns... De smidde ut det här stångjärnet. Eller ja, vallonjärnet som de gjorde. Smidde de ut till stångjärn här. Under lufthammare. De hade en vällugn då och vällde de där smältstyckena som de gjorde. Och räckte ut dem under hammare. Från början var det vattenhammare, men sen blev det ju lufthammare. Jag var med på den tiden ett tag. Ja, och jag började som kolpojke. Då låg vi i labben, minns jag. Mellan skiftena. Gick bara hem och åt och så gick vi ner och la oss i labbet och låg där då till vi skulle börja skift igen. Och sen blev jag reglerare som det kallas. Reglera lufthammaren där. Och det var det sista jag gjorde på stångjärnssmide.
Hade ni tänkt då att ni skulle utbilda er till
Nej,
stångjärnssvetsare?
nej, nej då. Det hade jag inte. Därför det var på slutet. Det visste ju då redan att det skulle bli slut med det där. Skulle läggas ner. Men det var på sista veckan som jag var med som reglerare och så. Och sen blev det här Lankaskinhärlarna då. Och det smält stycken tog de ner till Iggesund och valsa ut där. Så det räckte inte ut dem här.
Lankaskinhärlarna här i smedjan, förekom det att ni hade namn på dem?
Ja, vi hade nummer 1, 2 och 3.
Jaha. Jag har fått uppgift om att ni var förman där nere i smedjan.
Ja, jag ville ha en förman där ett tag. Jag vet inte hur många år jag var det. Det var en 3-4 år tror jag. Sen blev det ju nedlagt det. Jag skulle bara vara inspektor Haner och sen var chef för det här smidet. Och han skulle väl ha någon nere där som såg efter det och såg efter att det blev rätt tackjärnsblandning i smältena och så.
Fick ni sköta tackjärnsblandningen då? Eller
ja,
övervaka det?
Ja, du fick ju sätta samman, ja, sammansättningen utav grått och vitt järn och halvvitt och sådär. Vi fick ta vissa kilon utav varje i varje smälta för att det inte skulle bli så olika. Hade man mycket grått järn då blev rågång som de sa. Det var dröjde länge när det blev färskt och ja, det är ju fackuttryck som är svår att förklara kanske. Men det var ju det att det skulle vara en viss sammansättning på olika sorts järn. De beställde väl från, eller jag bestämde väl från laboratoriet på Iggesund hur det, vad de skulle ha för sammansättning. Och fick man rätta sig efter det förstås.
Var det den här tackjärnsblandningen som var det viktigaste just med förmanssysslan ni hade?
Ja, det var det väl egentligen inte. Det var ju bara tillrätta sätt och föreskrifterna där. Jag skulle ju se, ha hand om tiden och kontrollera vikt på smälten och sådär. Det var väl lika viktigt det skulle jag tro. Och så var det väl om det var något jobb som skulle göras, några reparationer, se efter så att det blev gjort. Och sen fick försöka få tag i folk om det skulle vara några extra reparationer och så. Så det var ingen märkvärdigt jobb.
Och ni kunde fortsätta som smed hela tiden?
Nej, jag var ju där och jag fick ju inte det, men jag fick ju hjälpa dem om det var någon som inte klarade av förstås. Så fick jag försöka hjälpa till, men annars behövde jag inte gå och smälta, utan jag fick ju gå och se efter. Men det är klart man tog och gjorde någon smälta ibland bara för att man inte tyckte man hade något annat att göra.
Mm. Ni talade förut om att ni behövde väcka varandra för att det var så oregelbundna tider. Var det samma sak här ända in i det sista?
Nej, här Då började jag här hos mig, då hade vi mera regel, var mest bara två skift då på dygnet. Och då visste vi ungefär vad tid då. Det var väl aldrig under 7 timmar man behövde vara rädd att man behövde. Vi började klockan 6 på morgonen och första skiftet. Och sluta kring 1 tiden så det på dagen. Och andra skift började 1 och sluta 6 tiden eller 7-8 tiden på kvällen. Och sen natta var det ingen som höll på det. Vad skillnad då var 3 skift och gick ju kontinuerligt runt förstås. Men då det var 2 skift så gick ju bra. Men 3-skiftsgången där på Iggesund var besvärlig. Man kunde bli väckt, gå och lägga sig kring, man slutade skifta kring 8 tiden på kvällen och gick och la sig kring 10 så kunde man bli väckt 12-1 tiden. Det var inget roligt.
Nej, förstår jag inte. I den här tiden som ni arbetade som smed här, var det någon som hade kvar sina kofödor då? Av arbetarna?
Nej, jag tror inte det. Så sent. De hade nog avvecklat dem då. Jag kommer inte ihåg heller när det. Nej. Det hade de nog inte. Sen jag började smida igen.
Efter vad jag har förstått så hade alla arbetare här kofödor tidigare. Stämmer det?
Inte riktigt alla tror jag, men de flesta. Det var nog de som var utan och. Men då hade de lite mera extra betalt om dagen, har jag hört talas om. Så det var räknat som en liten förmån till harre koföden.
Ni som växte upp tillsammans med era farföräldrar, har de berättat någonting för er hur det var i Strömbacka här längre tillbaka?
Ja, alltid var det för nå de berättade, men de var inte här från bruket egentligen de heller, utan farfar och farmor de kom var födda uppe i Medelpad i Njurunda socken och kom till Hassela. Var bosatt där bra länge som jag var arrendator under något skogsbolag det och jag vet inte vilket bolag det var, men slutade med det och kom och flyttade hit till Strömbacka då. Det var väl i början på 1900-talet det. Jag kan inte säga vilket år det var. Men så de hade inte så mycket gammalt att berätta här från bruket. Men jag har ju hört andra gamla berätta hur det var. Det har jag, men det finns ju andra som har ändå längre erfarenhet som kan berätta det.
Ja, vad är det ni har hört om för någonting? Är det om arbetet eller om bostäder? Eller?
Ja, jag har ju hört både om arbete och bostäder, det har du hört många gånger hur det var. Det var väl väldigt hårt och jag vet man talade om de kunde gå komma upp på kontor och få stryk för att de hade, om det var någon förseelse de hade gjort. Har ni hört talas om det?
Ja, jag trodde inte det hade hänt så där så i manna minne direkt.
Jo då. Ja, inte som jag minns, men jag har hört andra tala om. Det hände ju. Jag har hört flera stycken tala om det, men någon som levde nu tror jag inte var med på det där. Hon blev uppkallad och få stryk. Jag undrar just hur det skulle bli nu om det skulle bli så.
Ja, det skulle nog inte gå.
Nej, nog inte.
Men själv måste ni ju ha upplevt Strömbacka och sett hur mycket det är som har ändrat sig under den tid ni har bott här. Vad det gäller levnadsstandard då.
Ja, det är ju stor skillnad. När jag växte upp så hade vi, fick vi ju köpa till exempel en kostymkläder för en, ja, 40-50 kronor säger vi i början. Jag började på ha kläder och skulle vara med ute. Då fick vi ta det på kredit på handeln här. Och så när den var utsliten så var han möjligen betalt och var det att ta en ny på kredit. Och en cykel, det var ju en väldigt lyx, det var som till att ha bil nu där förstås. Och det var att det man var någon som kunde hjälpa in och få en, så man kunde betala handpenning på cykeln och så fick man betala visst i månaden till man fick den betalt. Och så det var inte till att köpa någon kontant på den tiden. Det var nog undantagsfall där som kunde göra det.
Hur var bostäderna under er uppväxttid?
Ja, det var uruselt, det kan man säga. Det säger bara som när jag talar om ett rum, eller ja, ett kök och en liten skubb som vi bodde i fyra små barn då, eller ja, vi var ju var 8-10 år och sådär. Och så två gamla då, bodde i det. Och vägglöst och elände som fanns då i kåkarna här på bruket. Och inte gick att få dem utrota heller på den tiden. Och skillnad när de var på komma med det här gifterna de har nu, då gick det ju att få dem utrota. Så nu finns inga vägglöss och lopper och löss och så, och huvudlöss. Och det minns jag det vi hade när vi gick i skolan, huvudlöss. Och det var ju en välgärning att bli av med rummarna ihop. Så en vägglus och en lus och en loppa har jag inte sitt på. Ja, jag vet inte hur många år. Nu tänker jag det är för 25 år sedan jag såg något sånt. Kanske mer.
Vad kunde ni göra åt dem när ni hade det som ni berättade att ni hade i håret? Kunde ni göra någonting alls?
Ja, vi fick försöka kamma bort det mesta då, men allt det blev väl några ägg kvar och så kläcktes och blev nya igen och så blev det till fortsätta att kamma till. Och så blev man väl ren till slut och så blev man nedlugsad igen utav andra. De smittade herren skulle jag säga. Man gick i skolan och var i lag så det är så. Fick man utav varandra.
Hur var det med hygienen? Var den lika noggrann som den vi håller nu för tiden?
Nej, vi säger bara som i smedjan. Det var ju inte så farligt lort, det var ju sot mest, men i alla fall, vi var ju svart hela veckan, kan man säga. Vi var till bada då på lördagarna, om man slutar skifta och försöka få bli ren. Känner man sig som en ny människa. Men i allmänhet var det ju tydligt sämre beställt med det då än nu. Först och främst det här kasarna som de hade ute kring uthusen här överallt. Sopkasar som de tömde alla sopor på. Det luktade ju över hela bruket, så var hemskt. Det kördes ut en gång om året. Eller möjligen två. Men den fick ju ligga hela sommaren och ruttna och förstå vilken stank det var.
Var det mitt på bruket alltså?
Ja, det var i alla uthus här, så hade de ju sina sopkasar, alla familjer skulle jag säga. Så det var inte trevligt på det viset. Men man var inte van något annat, som man tänkte inte på. Men det är klart att det var nog många som blev sjukare inom sånt där. Det skulle jag tro. Fast det var väl ingen som kanske dog utav det. Men det var ju mycket mera sjukdomar då. Först och främst var det ju mycket mera folk på det här samhället än det nu. Det var ju för en, ja, det kunde vara en, mellan 300-400 personer här då. Jag tror på det bruket. Jag minns att vi gick i skolan, det var bara 40-50 stycken som gick på samma gång.
Fanns det något allmänt badhus här i
Stockholm? Nej, det var det inte. Det var väl en dusch de hade nere i smedjan här, och jag var sen började med Lankarskyldsmide här, hade de monterat mig in ett badkar och en dusch här, så vi fick ju duscha och bada för vart skift om vi ville då. Och det gjorde vi ju i allmänhet då. Men annars förut fanns ju inte något annat än sommartid, var ju att hoppa i sjön förstås. Då fanns det ju badställen.
Hur var det i hemmen med motsvarande saker?
Ja, det var ju, kunde ju vara olika det förstås. Det, om det var inte var så många barn, så kunde ju vara lämpligt förstås. Men var det mycket barn och inte fruntimmen och vann med och sköt allt som skulle skötas riktigt, då var det ju hemskt förstås. Det var ju säkert.
Kvinnorna fick slita hårt
för. Ja, de hade betydligt mycket värre än de har nu. Först och främst skulle de sköta barnungarna då, som var små. Och sen skulle de sköta lagorn, korna, mjölka och städa i fejs. Och så fanns inga kortmatter på golven heller då hemma, utan då, i rummen. Utan då hade de ju trägolv som skulle skuras, vattenskuras med såpa. Och det var ju hemskt arbete. Och så mathållningen åt kan, skiftgång och elände. Det var nog ett hundgörande. Jag tror de hade sämre än karan och dem.
Syntes det på dem att de blev utslitna också?
Jo, många så. levde. Jag minns det här är kåken, här är Ebenezer kapellet som står här efter vägen. Vad kallas för enkbyggning förut?
Jaha.
Bodde enker där, gamla enker som blev, ja, som blev enker, fick de flytta dit i ett rum. Och de där gamla enkerna minns jag, de såg ut en del krokig och sönderverk på alla vis, en del av dem. En del var ju en bra bibehållen. De var ju olika hur kraftig de var förstås det.
Hur klarar sig de här änkorna?
Ja, jag vet inte, men de måste ha haft det väldigt knapert, det förstår man ju. De hade väl en liten pension utav bolaget förutom den här pensionen. Innan det här allmänna folkpension kom till så vet jag inte hur de hade det. Det gör jag inte.
Nere i Moviken fick de ju arbeta i kolugnarna.
Ja, jag har hört talas om det.
Det fanns inget arbete som de här strömbackaänkorna
utförde? Nej, inte annat än tillfälliga arbeten på jordbruket, på slotter och skörd och sådär. Då var det ju frun Timme med, det minns jag. Jag var med på som pojke på jordbruket, då var det ju mycket frun Timme med på slotten.
Jaha.
I Räfsa och var med och på skörden och tog upp säd och sådär. Det var ju vanligt att de var med då. Det var mest enkel som var med på det. Det var det. Som inte var så gammal förstås. De skulle ju vara fullt arbetsförd. De skulle vara med på det. Och det var friska takter i de där gummorna, det minns jag.
Alltså.
Ja. Det var det.
Man hör mycket talas om de här änkorna förr i tiden. Fanns det så många? Var det vanligt att kararna dog tidigare?
Ja, det såg så ut här åtminstone. Det var mycket änkor här. Det var inte så många gubbar som varit överbliven skulle jag säga. Det bodde väl en 8-10 änkor in här byggningen. Och hade ett varsitt rum då förstås. Och så bodde för någon i något annat rum på Bruko skulle jag tro. Det ser så ut som de skulle bli, ja, många gubbar som minns jag som dog i lunginflammation på den tiden.
Yes.
Ja. Blev nog förkyld i smian där och jag har hört talas om det var flera stycken som fick lunginflammation, drack kallvatten och blev förkyld. Kunde bli infektion på andra sätt och för all del.
Var folk mer sjuka förr än nu?
Ja, då tror jag då det. Jag tycker jag vill minnas det att det var alltid någon som var sjuk. Men det kan ju hänga samman med att det var mera folk och då förstås. Det har alltid varit någon. Jag minns det var flera yngre som var sjuka och dog, som var samålder med lungsot, var det mycket folk som gick åt det.
Yes.
Ja, det var det ju.
Vi måste vända på bandet. Jag skulle vilja fråga vad ni sysslade med på den lilla fritid som fanns för både från det ni började arbeta då i 11-årsåldern som barn och längre fram när ni blev mer vuxen.
Ja, i skolåldern var det ju mest lekar och så. På vintern var det lite åka skidor om man hade några. Och innan man hade var det väldigt dåligt, men allt gick väl ta sig fram på dem. Och på höstarna kunde det hända att det var skridskois någon gång, så man kunde åka skridskor ett tag. Det tyckte vi var väldigt roligt förstås. Men då hade man bara sådana här träskridskor, man kallar dem, träplatta med en järnbit under som man åkte på. Så det var ingen vidare grejer att åka på, men roligt var det. Sen på sommartid då hade vi ju väldigt roligt, för då sprang vi ju mycket i skogen förstås, och det var ju hemskt roligt. Lite indianer då förstås.
Ja.
Och så fiska, meta, gick efter sjöstränderna och meta som säger. Det var ju livet. Och då man blev lite äldre då, började på att hitta i skogen ordentligt och kunde ta sig fram efter bäckar och meta forell, laxöring och sånt, då var ju det huvudintresset förstås på min tid. Och på vintern då man var på att bli kring 14-15 års åldern, då jag var med i barnlåsen som man sa något år. Och sen gick jag med i Gotemplalåsen. Jag var bara jag vet inte om jag var 16-17 år. Gick med i den. Och den, där hade vi ju mycket roligt på eftermötena på den tiden. Vi hade lekar och andra trevligheter med förresten. Och var jag med i Gotemplalåsen till jag var väl 25 år tror jag. Nej, jag var nog inte mer än 22 år. Då gick jag ur det ett tag, men jag gick in igen 1925. Eller 26 kanske det var. Och sen har jag varit med i Gotemplalåsen. Och på den tiden var det Gotemplalåsen. Och det är möten 5-6 gånger på året. Så det har gått ut för med den föreningen och liksom de flesta andra.
Hur gick det till när ni skulle komma med i Gotemplalåsen? Var det bara att anmäla sitt intresse eller skulle man bli invald av någon?
Ja, de hade ju vissa ceremonier på den tiden. Man fick anmäla sig som först och så blev man inröstad på möte efteråt. Och de fick rösta alla låsmedlemmar, men det var någon som hade någon emot att man gick in i låsen. Och sen då på möten när man skulle bli intagen då fick man ställa sig i ett rum. Jag fick inte vara inne i detta. mötesal på ingång, utan man fick vara i ett annat rum då tills marskalkerna, som de sa, kalla, kom och hämta. Jag tror det var 8-10 stycken när jag gick in, som gick in på samma gång, så det var en lång rad. Och så fick man höra på vad de olika lårstjänstemän hade och läsa först då. Och så fick vi avge ett löfte då, att vi skulle vara helnykter om vi skulle vara med. Och det gjorde vi naturligtvis, för det. Och det löfte har jag då hållit och sen dess. Och det var som sagt var bara trevligt. Det blev ett väldigt bra kamratskap inom under föreningen.
Hade föreningen svårigheter att kämpa med här i Strömbackaområdet?
Ja, det är klart att innan jag kom med, då hade de ju svårigheter innan de fick lokal. De hade väl lyckats skrapa ihop lite pengar så att de tänkte bygga en lokal. Men då skulle kommunen bygga en skola här. Den där skolan som står efter vägen ner här. Annars var det meningen att godtemplaren skulle ha den tomten att bygga på. Men då fick kommunen överta den, och godtemplaren fick överta den här gamla skolan som är lokalen här nu. De hade ju den då, fast den var ju dålig länge då. Kallt och vintern, och det hade kaminer och elda i och sådär. Men så blev det ju så att de skulle bygga, fråga om att bygga en ny lokal då. Men inte så länge sedan, början på 60-talet. Men det var meningen att det skulle vara flera föreningar med och gå med och bygga, men blev ju, de kom inte sams, så fick bygga själv. Fick ju bidrag av kommunen och bolaget då, så annars har det ju inte gått. Men det blev en lokal till slut. Fast den står ett noll och inte ett värde, kan man säga. Det är sällan det är någon där. Det är fackföreningen har något möte där ibland, och kan väl hända att det är någon annan förening som har dem ute ibland, men annars står den ju mest tom. Det är ju synd. Fin lokal.
Ni som var med i logen, hade ni konflikter med de som inte var organiserade?
Ja, konflikter visserligen hade väl skilda åsikter, men i fråga om nykterhet och sprit, men konflikter kan väl inte säga att det var. Det var väl inte, det jag kan komma ihåg kan jag hända, det var värre för innan jag kom med. Det är möjligt, men annars har det gått väldigt bra. Jag har det.
Har ni haft något uppdrag inom logen själv?
Ja, jag har varit sekreterare nu i många år, och jag har varit logestudieledare. Och förresten, jag har haft andra förtroendeuppdrag, kan man säga.
Tidigare hade väl logen en ganska omfattande festverksamhet, om man får säga så.
Ja, det, jag minns i början jag var med, då hade de alltid basarer till jul, på julhelgerna och förresten påsk. Kunde det hända att de hade basarer då. någonting som såg emot med glädje och längtade efter när det blev bestämt att det skulle bli en ambassad. Då var vi väldigt glada, för då visste vi att det skulle bli något trevligt. Då var det mycket folk här. Och stimmet var det. Och varmt, jag var i den lokalen. Mycket folk där. Det var ju trångt, alldeles gräsligt. Det hade ju mycket stånd uppbyggd efter väggarna då. Så det blev inte stor yta på golv att vara på. Så det blev väldigt trångt.
Hade ni utomhusfester ibland också?
Ja då, vi hade utomhusfester på sommaren då. Nere i, här i hagen här då. Hade vi en dansbana och festplats. Det är ju nerrivet nu, alltihop. Men det var ju lika roligt på det festerna förstås. Men så hade det ju, det var ju inte så trångt då.
Ordnade ni såna här gökot, om man kallar det?
Ja då, vi hade såna. Och det var ju trevligt värre. Vi hade kaffekokare med då, och vetbröd. Så gjorde vi upp eld och kokade kaffe och drack kaffe då. Så hade vi någon som spelade och sjöng med oss och sådär. Det var musik och då. Men det är länge sedan det var något sånt. Vi får bli för gamla allihop som är med. Som är ingen som vill, kan anordna något sånt ännu för tiden. Det är omodernt.
Slog ni er ihop med de andra logerna från Frisbo eller Moviken?
Det hände ibland att vi hade någon sammankomst i lag. Men det kan hända att det var mera före innan jag var med. Men det har hänt några gånger sedan jag började. Men det är två gånger. Det är det.
Den här barnlogen ni talade om tidigare, var det också inom IOGT?
Ja, just, jag hörde IOGT till det. De flesta medlemmarna som gick in i IOGT var rekryteras ifrån barnlogen.
Vad hade den för verksamhet?
Ja, det var i stort sett samma, fast det var ju inte i... Det var ju, man skulle avhålla sig från ja, mycket som räknas, vad kan nästan säga, religiös organisation från början i IOGT, hela IOGT, fast det har lättast betydligt på det, principerna och förutom. I alla fall, de skulle nog inte få svära heller om man var med i barnlogen och inte röka och snusa förstås.
Ordnades det festligheter för barna också då?
Ja då, det har ju festligheten haft betydligt längre fram än festligheten som vi har ordnat för inom grundlåsen. Det är väl bara kanske 4-5 år sedan vi hade sista barnfesten. Då var ju alla barn inbjuden på hela bruket förstås, inte bara de som var organiserade.
Mellan vilka åldrar fick man vara med i barnlogen?
Ja, ifrån 7-8 års åldern och till 14-15 Och man fick ju vara med längre om man ville, men i allmänhet gick man ju över till grundlåsen om man blev 14-15 år.
Anser ni att UGT har gjort mycket för befolkningen här för att hålla den samman och för att...
Ja, förut var det nog ganska betydelsefullt det föreningarna gjorde. Det tror jag säkert, men nu sen föreningsdöden har kommit, då är det nog bra lite som kan göras. Jag vet inte vad det skulle vara förening som skulle kunna gå.
Har ni varit medlem i någon annan förening här också?
Ja, jag har varit med i socialdemokratiska arbetarkommun bra länge. Från början var jag med i en kommunistisk klubb som vi hade här, men den gick omkull när det, ja, det var redan på början på 30-talet. Sen var jag med, socialdemokratiska arbetarkommun. Det har jag. Men den är, har inte sitt säte här på bruk, utan den är framme i Bureå, i Frigesund. Så är hela Buråken med, kan man säga, i den kommunen.
Det lär ju finnas en del religiösa föreningar här också. Eller
ja,
har funnits.
Och jag vet inte om här Pingstvänsförsamlingen kanske lever än, fast de är få medlemmar. Jag vet inte hur det är. Men det var väldigt livet på den fronten ett tag. Det minns jag väl. Och det var, missionsförbundet har jag haft sammanslutning här. Och kanske de mer, jag vet inte säkert hur jag var längre tillbaks. Och en del andra föreningar har väl funnits här också. Idrottsförening hade vi ett tag. Nu hade ju fotboll här ett tag, minns jag. Från början var jag med, och fast det var ingen förening då när vi började sparka boll. Vi var höll till på stallgården och det där i garaget ännu. Och sparka boll, det stod i en port och hade mål där i en portgång. Ja, det var det hårda tag ibland. Ja, det var det verkligen. Man var så skär om morgonen när man skulle stiga upp, man kunde nästan inte gå.
Ja, så var det såna tag.
Ja. Ja, det.
Till vardags här på bruket annars, hur var umgänget och sammanhållningen mellan befolkningen?
Jo, det var betydligt intimare, kan man säga, än det är nu. För det är liksom inte samma sammanhållning som idag är. Det är det inte. Förut kunde vi gå i lag hela ungdomarna med ungdom och vara i lag och ha roligt. Men nu går det inte det som ser ut. Och likaså ser ut som om man blir äldre så. Och det är väl naturligt kanske att man inte blir så umgängsam som när man är ung. Det ser ut som man skulle bli lite mera, jag vet inte vad man ska kalla det, man blir mera likgiltig för allting. Så man bryr sig inte så mycket om att umgås med folk som man är yngre.
Då tidigare hade ni mycket kontakt med byarna som låg runt omkring och gick dit och dansa eller så där på lördag söndag?
Inte mycket, men det hände för det mesta var det för det att befolkningen kom hit på dans. Men det hände väl någon gång de hade så kallade bjudningsbaler och fester som man kunde. Det hände ju ibland att man for på något sådant, men det var så mycket. Det var väl mest här som samlas.
Ja, så det här var...
Någon centrum liksom, jaha, där för hela området.
Hur långt ifrån kom de hit då?
Ja, säkert om i sommar. Då kom de ju från flera socknar, Berg och Hassela och Delsbo, Norrbo, Ljusdal och jag vet inte hur vi... Ja, kom nog enstaka ändå längre från då. Men mycket folk samlar sig här på midsommarna. Från alla de socknarna. Då var det liv och rörelse på midsommar här. Och bråk och fylla. Det var det.
Ni har ju hållit kvar gamla traditioner här med midsommarstången och lopbalen.
Det har varit tradition ena till nu. Det var de sista år. I år var det ingen dans här. Men i fjol var det sista dansen på Logen egentligen. Så det är någonting som är slut det nu.
Mm. Var det dans i flera dagar här lite tidigare?
Ja, och tre kvällar brukar alltid vara dans på midsommar. Det var det. Och det kunde hända att det kunde bli någon slottebal in på sommaren och som de dansade på Logen. Jag minns det särskilt, det var en par gånger det hände. Det och.
Det var när slotten var över alltså?
Ja.
Jaha. Hur ordnar man med förplägnad till exempel till en sån slottefest? Gick ni ihop för att skaffa kaffe då eller stod bolaget för
det? Nej, det var väl inte något annat, någon förplägnad annat än det var väl någon som hade någon kaffeservering och skötte den och tog förtjänsten på den. Annars var det ingenting då på det. Sen jag minns mig kan hända hur det var annorlunda förr, det har jag inte hört någonting om. Men jag minns de talade om det. På slotten förut så kunde befolkningen här gå på, de hade spannmålsutskänkning på den magasinet efter vägen här. Kunde man få gå dit och få en på midsommarna kunde de få gå dit och få någon kaka bröd och en rå sill. Och så var det något öl de kunde få. Det, jag minns inte det, men jag har hört dem att tala om det. Det finns några andra som man kanske kan minnas det bättre än jag.
Det är länge tillbaka det där.
Ja, det är det.
Var det någon annan högtid som firades lika ståtligt som midsommar här?
Ja, jul var lika viktigt, lika roligt för oss då vi var ung förstås. Det var ju att göra det bästa utav de resurser som fanns då hos oss. Det var ju julgran då skulle det vara. Det minns jag då, ända sedan jag var liten och hade julgran. Och annars var det nya kläder och någon julklapp kunde vi väl få, fast det var nog i enklaste laget. Aldrig några leksaker eller så, utan det var kläder. Man kunde bli något bättre. Lutfisk till exempel var ju förstås någonting som var obligatoriskt till jul. Men annars kom jag inte ihåg något särskilt. Och riskvinsgröt, det var nog sällan man fick riskvinsgröt annars än till jul. Då.
Ni hade ju julotta här i Strömbacka.
Ja, det kapellet här brukar jag... Första julottan jag var med på här, min kära disponenten som var här då, Bo Wallius, som höll julottan då. Annars var det väl prästen i Bjuråker som for dit och hade julotta. Jag tyckte det var väldigt högtidligt då förstås. Det var ljus då efter alla väggar där och nya kläder hade vi då på julen och hade någonting att bräcka i. Tyckte det var roligt.
Firar ni ert barns födelsedagar och namnsdagar till
exempel? Nej, det förekom inte just någonting där. Det kunde väl hända någon gång. De fyllde 50 år och sådär, men aldrig någon då man var yngre. Nej. Det skulle vara någon inom familjen som gav någon någonting då någon gång där, men det kan jag inte ihåg. Jag var med på det. Nej, det är någon senare tids påfunda.
Så man lade inte ens märke till de här dagarna?
Nej då.
Jaså.
Många gånger så hände det att man inte visste av hur man var år äldre eller
så. Jag tänkte komma tillbaka en liten stund till det här om föreningar vi talade om. Fackförening har ni väl varit organiserad i också?
Ja, det har jag varit med sen. Jag var väl kanske inte 18-19 år jag gick med i fackföreningen. Då var det sågverk som det hette då. Nu har det ju... Skogsarbetarna var ju organiserade i sågverksförbundet då. Men nu är det ju särskilt förbund för skogsarbetare. Och det har jag varit med hela tiden.
Har det varit några konflikter här med arbetsledningen?
Inte sen jag började jobba. Har det varit någon strejk? Jag har inte. Men jag minns då som lill pojk då. Var innan jag var organiserad. Då var det ju... Var på 2021 eller någonting. Då var det strejk här. Och den räckte väldigt bra många månader skulle jag tro, om inte jag minns tåget. Annars har det inte varit någon strejk eller så, men det är klart av varandra smärre konflikter förstås. Men inte något allvarliga.
Har det varit ett bra förhållande tycker ni mellan de anställda och arbetsgivarna här i bolaget?
Ja, det är inte gott att säga. Jag har inte något att jämföra med. Det har nog varit lite olika förstås. Det är från fall till fall. Det är klart att man har varit missnöjd många gånger när det har varit frågan om betalningar på ackord och sådär. Men det har ju varit avtal på det, så det har ju inte varit någonting att hängt upp sig på. Det har väl i allmänhet gått åt det som har varit möjligt. Men det har väl varit andra saker kanske ibland som har, om man till exempel har haft, ville haft reparerat din lägenhet eller någonting, så det har kunnat vara svårt många gånger, det vet jag. Det har hänt.
När började bolaget reparera lägenheterna överhuvudtaget? Jag menar sätta in så de fick in vatten och badrum och så vidare. Och göra
ja, det var väl på... Var det fem, någonting, någon på fem, början på 50-talet de började med och drog in vatten och flask. Jag skulle tro det var det på början på 50-talet. Jag minns inte vilket år de började. Och sen 55 då lät jag bygga den här gården. Och då var det klart med vattenledningen, så det var bara att dra in. Så det var början på 50-talet som vatten och avlopp blev indraget till alla lägenheter här.
Det är väldigt sent ändå när man
ja,
tänker på
visst är det det.
Folk har bott i städerna i lång tid till exempel.
Ja, visst.
Hur stora lägenheter hade folk i allmänhet?
Ja, det var väl inte med ett rum och kök där i allmänhet. Det kunde väl vara någon som hade två rum och kök kanske. Och när jag, de flesta hade väl bara kök och någon skrubb och sådär. I den gamla kasernen som stod efter gatan då. Man blev ombyggd nu förstås. Så det var inte något vidare där.
Kommer ni ihåg ifrån era farföräldrars hem där ni växte upp hur det var möblerat? Vad det fanns för olika möbler i lägenheten?
Ja, det var ett bord, minns jag. Ett runt bord mitt på golvet. Och något stolar, köksstolar kring och så en soffa och en säng som hade uppbäddat på dagarna då med ett överkast över en katalog på. Och sen var det inte en kommod, tvättkommod minns jag. Jag hade en skänk och ett skåp som nådde från golv till tak efter en vägg. Man hade köksattiraljer i. Och så en järnspis. Och jag kan inte komma ihåg något annat.
Var det ett rum och kök ni hade då?
Ja, när vi bodde här på bruket då hade vi bara ett rum och en skrubb kan man säga. Det var väl kanske en 3 meter långt och 2 meter brett med skrubben.
Var var det ni bodde då?
Det var nere där vid dammen, där en där röja. Länga som står på vänster hand här från närmast dammen vid den där vita kasernen.
Ni har inga namn på husen här, de där stora kasernerna, så ni kan skilja dem från varandra?
Nej, ja, de hade en kallade för nybyggning, ja, det minns jag, och fyrkanten och stenkasern. Det är den där stora vita nere vid dammen, eller gula eller vad. Men det andra, Håkan, var inga särskilda namn på det.
var en stor omsättning på arbetskraften här i Strömbacka, så att folk flyttade och kom väldigt ofta?
Nej, inte mycket. Sen jag började att minnas åtminstone. Nej. Det var väldigt stabil än att det började på att bli arbetslöshet. Då började jag på att flytta ut en hel del på 30-talet. Så det var för några av de yngre som gav sig iväg. Och så sen, nu på den senare tiden är det ju många som har gett sig iväg. Men förut då var det ju ganska stabilt och knappt. Fast någon som flyttade in någon gång. Det var det inte.
Jag tänkte fråga angående lönerna här vid bruket. Om naturaförmåner har ingått i lönerna i någon högre utsträckning. Då hade man ju kofödorna så
ja.
Då fick man ju mjölk och smör, men eljest.
Ved hade de visst. Jag minns inte, jag hade vissa kubik fritt och sen tog man mer fick man betala, men jag minns inte hur mycket. Och så kunde man få ta ribbved nere vid sågen där. Jag minns på somrarna när vi gick och sköt mycket ribbved på skottkärra hem till vedboden och högg upp. Där fick vi ju ta gratis. Men annars kommer jag inte ihåg några andra förmåner. Det gör jag inte. På senare tid här så får man ju man får tugga ved själv i skogen gratis bara man har det. Men då skulle man ha bläckat ut den först skovakten. Så jag hugger vi i år då, på bolagets skog. Så vi har vedeldningen vi här. Men annars är det inte många som har vedeldning kvar, det är olja mest.
Jag förstår det.
Ja.
Det skulle vara roligt att höra om ni kunde komma ihåg vad ni brukade äta för mat när ni bodde hemma hos farföräldrarna.
Ja,
som vanligast.
Det var gröt. Och välling, pannkaka, potatis, fläsk. Och grönsaker var just inte något annat än kålrötter och morötter någon gång. Och spenat och sallad och sånt, det var inte vanligt. Och tomater hade vi inte sett heller för på långt fram i tiden. Sill och strömming förstås, det var ju standard det då.
När det var lite högtidigt, vad åt ni då för någonting?
Ja, det var till jul var det ju lutfisk och gröt. Det var nog inte något annat extra. Ja, något fläskaktigt, något skinka, så det kunde bli någon gång. Men det var ju sällan. Till påsk var det ägg förstås, det kunde vi få tag i då. Men sällan vi såg ägg annars.
Jaså?
Ja. Och mjölk och smör kunde vi. Smör var inte något mycket av. Jag minns när vi var småpojkar, då fick vi brödbitar som vi fick ha i fickan och gå ut och äta dagen. Vi gick och åt fårbröd. Brödbitar skulle bli i fickan och fulla lugg och elände.
Baka farmor själv bröd?
Ja då, de bakade mycket själv hemma på den tiden. Det var nog nästan överallt. Och det var ju väldigt hårt bröd. Det blev ju, de hade ju upphängt i taket på en stång. Det var hål i kakorna upp till, kakorna var uppträdd på en stång och hängt i taket under stången. Och det blev väldigt hårt när jag blev gammal. Men gott tyckte vi var väl hungriga igen förstås, och då var det ju gott ändå.
Brydde hon dricka själv också?
Inte, jag hade kunde inte göra det hemma, för det hade så lite utrymme i spisen. Men det var de som hade större lägenheter och bagarstugor ute på gården och kunna brygga själv, dricka och göra så där. Men hemma minns jag inte om gjorde det. Men jag har hört talas om att de har gjort mycket. Och det var ju starkt öl de bryggde på den tiden.
Mm. Var det kvinnornas lott att sköta hela den här kofödan man hade, eller var det just bara djuren?
Ja, slåtterarbete och så där, och hemforslingen utav hö och så där, det var vilket kararna sköta mest förstås. Ja, de var ju med och räfsa hö och så där, kvinnholken, och det var de ju. Likaså om de hade någon säd någon gång och skördade den, då var de ju med och tog upp säd.
Så det var inte alltid man hade säd?
Nej, det var ju inte på det här småkoföden just nu mycket.
Var det kon man hade i så fall, eller?
Ja, kon. Ja, havre, bland säd, havre, kon kunde vara det.
Var det så att man var tvungen att leja hjälp till vissa moment när man skötte det här lilla jordbruket, eller klarade man allting själv?
Nej, man fick leja de som hade hästar, någon arrendator, kolare och så, som hade häst och plöja då, och likaså de köra hem hö ibland, och sen slåttermaskinen kom igång, så fick de ju köra slåttermaskin, och annars slog de ju mest för hand. Med lia var det ut. Men det var till lia, en som plöjde och harvade vid sådden förstås.
Och tröskningen, hur fick man den gjord?
De hade många som hade sån här handtröskverk som gick och dra med vev. Men annars så fick de köra hem och fick tröska på bolagets tröskmaskin på logen. Det minns jag de gjorde mycket. Men det var en del som hade sådana små tröskverk och drog själv och tröska. Det var hårt arbete det.
Ja, det måste det ha varit.
Ja. Jag minns jag var med och drog det små tröskverkar jag var flera gånger.
När ni var liten, hörde ni någon gamla ofta prata om skrompt och såna där saker?
Jo då, det har jag hört talas om flera gånger. Man har sitt spöken. Det har jag. Men jag kan inte komma ihåg och se skit nu. Men annars var det vanligt att folk såg spöken.
Jaså?
Ja, det var ju... Man blev, var ju nästan rädd ibland när man hörde det gamla som satt och talade om sånt där på mörka höstkvällar. Man vågade nästan inte gå ut sen.
Var man mer mörkrädd då, tror ni?
Ja, det tror jag bestämt. Jag var aldrig mörkrädd, men jag vet de som var väldigt mörkrädd.
Även äldre alltså?
Ja då. De var bra och gammal en del. De trodde blind på de spöken och andar och tomtar och troll. Jag minns far talade om en gång han var med ut och jagade en höstkväll. En svåger till han. Och han var ute och kom till en fäbodvall en höstkväll. Och de skulle övernatta in i fäbodvallen. Det var på hösten så fäbodjätten hade flyttat därifrån. Och genom den där vallen rann en bäck och där var det en gammal linskäkt eller vad de kallar. Och han var morbror till mig där som var med för att jaga. Han var ute på kvällen han då innan Nikolas och gick ner och tittade på den där linskäkten där och fick talen om att han såg en tanten som satt och re på axeln på vattenhjulet. Och han talade om det för far när han kom in. Och han ville inte ligga kvar där över natten, eller de gick därifrån.
Yes.
han såg en tomte som satt och red på axeln på stugan. Min far såg en av den, men han var rädd.
Så de var rädda för de här små tomtarna också?
Ja, det var en del som inte tyckte det var någon vidare att se sånt där.
Mm.
Men det var en del som inte brydde sig med jag kanske.
Men ni låg ute i skogskojorna, pratade ni inte mycket om sånt där då i ensamheten?
Jo då, det hände det, ja, men då var man inte rädd om man var gammal då. Jag vet, jag var med och gick här från bruken söndag kväll. Jag högg upp i Längsjö här en höst med kast ve och bodde i en gammal timmerkoja som kallade för Längsjö Mattes. Och den koja var stor och stygg. Mörk, ett litet fönster på ena gaveln. Jag gick upp dit ensam en söndag kväll, för jag ville vara där på måndag morgon och börja tidigt att jobba. Och var jag ensam där söndagsnatten. Alldeles ensam. Och mörka hösten och regna. Det var en kuslig natt, men så gjorde jag ändå.
Mm-hmm. Har ni hört talas om att det skulle ha funnits såna här kloka gubbar här i trakten som man kunde söka upp för olika ändamål och få hjälp?
Jag är inte här precis på bruk, vet jag. Men i bygden kring här har det ju funnits. Jag har hört talas om en som kallar för Lundjonke. Och Sjöbomarget. Sjöbomarget var från Ljusdal. Och Lundjonke var nog från Forsa, tror jag. Jag har hört talas om dem mycket, men jag har aldrig sett dem så jag känner dem. Men annars var det ju rik bara för sin klokskap.
Vad kunde de göra för någonting de här?
Ja, jag vet sannligen inte allt de gjorde, men de motade ju mycket folk, har jag hört talas om. De kunde spä blod, som de sa. I olycksfall var det ju det bra förstås, de var som högg så djupt och frågan för blödning.
Mm.
Och jag tror jag har hört talas om någon äldre här på bruket som kunde det och spä blod åtminstone. Men hur det gick till det vet jag inte.
Det hände väl att djuren sprang bort också, korna alltså, över natten, eller att de inte mjölkade som de skulle. Har ni hört talas om det, att man kunde söka hjälp för sånt?
Jo, nu har jag hört talas om det, att de sprang bort och sådär, och vi fick gå och leta dem, det minns jag väl, för det var jag med på många gånger, att de sprang och vi fick gå i skogen flera timmar och leta dem på höstkvällarna. Då svampen kom igång riktigt. De var väldigt höga på svampkorna.
Jaha.
Och då var de alldeles tokiga. Det kunde gå miltal bara för den där svampen. Och då kom de inte hem till kvällen och då kunde de ju bli förstörda. De blev ju... De kunde inte... De fick för mycket mjölk. De kunde få fel förstås. Om inte blev mjölka i tid. Det var väldigt besvärligt med det. Ja, det hände att kor blev borta flera dagar innan man fick tag i dem.
Jaså?
Ja, ja.
Klarar de av det utan att bli mjölkade?
Ja, jag vet inte hur det blev. Vi hade aldrig någon som blev var borta hela flera dagar, men jag var med och letade dem som var borta flera dagar, och jag vet inte hur det gick med det, om de blev sjuka efteråt eller hur det blev.
Hade man skäll på alla kor?
Nej, inte alla. De hade allmänhet på en i var, ja, i varje kåk.
Kände man igen den så där som man hörde, ja, att här kommer,
ja,
mina kor?
Ja, just det. De hade olika ljud på skällen.
Jaha.
Och då flumtimmerna brukar locka upp dem, då svarar korna och brukar komma då.
Jaha.
Så det var på samma gång en särskild stämning med det där, då korna gick på skogen och jag är borta det sånt nu.
Mm.
Men det var naturligtvis väldigt besvär att hålla stängsel runt omkring alla äger.
Skulle man göra det själv?
Eller? Ja, man måste stänga kring jorden man hade förstås. Det gjorde man.
Tycker ni det är en vemodig stämning här uppe i Strömbacka nu när det är så lugnt och stilla?
Ja visst, det, man saknar det gamla ändå. Det var ju mycket mera liv och rörelse då. Så det är, syns det är ett samhälle på avskrivning av det. Jag vet inte vad det skulle vara som skulle rädda ett sånt här samhälle nu.
Nej.
Det är